Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Och tre, vi ska möta USA. Och alla bara, wow! Alltså, en sån reaktion när man ska möta fyrfaldiga OS-mästarna. Mm. Det är ju egentligen onormalt. Bara jag kommer ovanför vattenytan så kör jag klart säsongen. Du vet, alltså, man var helt skadad på något sätt liksom i sin mentalitet. Tills liksom många bara, men hallå. Ska du må bra kanske? Vadå upp ovanför vattenytan? Vad håller du på med? Liksom? Förlåt då, även om man är proffs. Sverige är ju helt fantastiskt. Att jag kunde liksom gå universitetsutbildningar på länk. Liksom, på håll, distansutbildningar. Det är ju så coolt. Det är inte många länder som har de förutsättningarna. Så det är ju bara att rekommendera.
Här och nu. Ja, så skulle man kunna sammanfatta Lotta Schelin. Det är så hon uppträder i den här intervjun och det är så hon har vunnit fotbollssveriges hjärta. Inga krångligheter, rakt och ärligt och alltid nära till ett skratt. Men hur klarar man egentligen av att spela trots att man mår psykiskt dåligt på grund av tränaren? Att alltid få äta tabletter för att döva den där ständiga huvudvärken och sist men inte minst hantera det smärtsamma slutet av karriären. Det ägnar vi stor tid åt i vårt samtal, men vi snackar också om att köra moppe rakt in i hemkunskapssalen, hur det är att växa upp i Kållered, varför Lotta inte vill bli betraktad som stjärna och hur man blir respekterad av journalister. Ett extra stort tack till Leila Haidari och Arcotify Bostadslyftet AB i Kungsbacka för att vi fick låna era lokaler för inspelningen. Nog snackat, här kommer Sveriges fotbollsdrottning. Lotta Schelin, välkommen till podden Spännande möte.
Tack så jättemycket.
Jag måste säga äntligen.
Mm, det förstår jag, det är lite äntligen på det. Det har förhalats av olika anledningar. Ja. Så att det är gött att det blir bra.
Ja, det var ju första gången jag kände att nu är hon nära. Det när jag träffade vår gemensamma bekant Peter Kymmer på Frölunda Hockey. Mm. Som, det visste ju inte jag att ni kände varandra. Så det, han är lite inblandad i det där.
Men precis. Och sen så kom livet emellan på olika sätt. Men det, ja,
men det är väl gött?
Ja, den som väntar på något gött, det är lite så.
Ja, men så är det väl va? Mm. Det känns ju, för att det var ju vänta barn, få barn, ta hand om barn och sen kom corona.
Ja, typ. Exakt. Så. Ja, lite så.
Man frågar, hur mår du?
Jag mår bra. Och det, ja, det är väldigt skönt att kunna säga att man mår bra och typ till 100% känna att man är ärlig i det.
Ja,
eller så, fullt ut. Så det känns, ja, jag mår väldigt bra just nu.
Och familjen?
Men de mår bra också.
Oj!
Ja, men grejen är den att vi pratade lite om här innan, så satt vi och pratade lite om corona och vad det gör och sånt där. Och det finns, ja, så många anledningar att prata om hur hemskt det är på så många sätt. Men om man försöker att grabba tag i det positiva så har vi mycket tid ihop just nu. När det inte finns så mycket jobb för stunden. Så det är ju himla gott faktiskt.
Och vädret är på vår sida också.
Ja, tack. Tack för det. Göteborg levererar. Det är inte Göteborg, Kungsbacka levererar. Det är inte varje dag.
Ja, precis. För du säger Kungsbacka, för vi sitter ju inne i ett konferensrum hos ett arkitektkontor som heter Bostadslyftet. I Kungsbacka. Mm.
Ja,
som
precis.
Vi har fått låna rummet av här.
Ja, perfekt. Ja, jättenära mig också, så jag var ja, väldigt glad för det.
Ja, ja, men stort tack till det. Poddmässigt då? Det är inte jättemånga poddar man hittar på dig. Framförallt inte sånt som berör något annat än Lund och fotboll eller sådär.
Nej. Nej, det är liksom, det är inte så att jag aktivt har varit bort det på det sättet, utan jag liksom, det är vissa, du vet, det funkar och passar i olika delar av livet helt enkelt. Och sen poddarna har ju dratt igång de senaste åren, och jag har väl varit lite restriktiv de senaste åren med tanke på min skada först och hur jag har mått. Så nej, det passar bra att dra igång det lite grann nu, ja, faktiskt.
Härligt. Uh-huh. Du, jag har kollat in och du är ju aktuell med en bok i höst.
Ja.
Va?
Jag vet, det känns lite läskigt när jag säger det, men det är sant. Ja. Och det är med skräckblandad förtjusning, men det har väl övergått till mer förtjusning än en skräck faktiskt. Det känns himla kul. Ett, så känns det roligt att känna att det kommer hända lite saker i höst, alltså oavsett situationen så där. Och sen så är ju det ett litet projekt som har funnits med i stort sett sedan jag blev skadad. För du vet, man har inget annat för sig, man börjar. Jag gick till en idrottspsykolog som bara, men fasen, du har tid och ska du inte skriva en bok? Och så jag bara, va? Skriva en bok? Och så växte den tanken, och så kände jag såhär, jag börjar att prata in lite grejer och ta det vidare och se, det kanske blir bra till föreläsningen och sånt där. Och sen så blev det mer och mer, och ja, Norstedts hörde av sig och sådär, så det blev mycket, många grejer som föll på plats, så att, ja, där är man, och det är ju en ny arena.
Så måste jag fråga, sitter du vid tangenterna eller är det någon annan?
Nej, det, ja precis, exakt, det är min fru Rebecka, hon är journalist och skribent liksom.
Så det
pass, ja, och det var exakt därför det var lite så här passande också, bara, det kanske ändå är bra läge när man inte mår bra, men har man liksom ja, du vet, den där extra, den där timman över och mår lite bättre, så är det lättare att fixa det.
Och den ska heta?
I huvudet på Lotta Schelin.
Mm-hmm. Mm.
Det är ju lite
bra.
Ja, precis, exakt. Det finns lite den är flerbottnad, ah, så att säga, såklart då. Men det, ja, egentligen, alltså, det är ju bara min historia. Så att,
är det lite där the true story, nu kommer de här grejerna som du aldrig har berättat, eller?
Ja, så är det ju såklart, för att jag har också märkt, eller det blev tydligare för mig att, men jag är rätt så en väldigt lojal person och väldigt mycket här och nu, och det genomstrålar liksom i hela min karriär, hur jag har agerat och sånt där, så att jag har liksom velat vara här och nu och göra det jag gör, fokusera på det och sånt där, så att jag har inte lagt energi på saker som jag liksom har känt eller som har varit negativt. Det har jag fått gilla mig själv, och så försöker man hela tiden vända på det. Så här, gilla läget är ju en ganska schysst slogan om man är idrottare och liksom hela tiden bara får kolla framåt oavsett hur det ser ut. Så har jag jobbat, och då blir det ju så att nej, det finns ingen anledning att prata om det som har varit tyngre. Men det är klart att man skriver en bok, så fattar jag ju också att det, då får man ju liksom, ja, men berätta det. Hela historien. Mm. Och det är ju inte bara liksom ros, utan ris och även en baksida på myntet. Men såklart massa härliga saker också.
Ja, vad härligt. Mm. Du, vad befinner sig i huvudet på Lotta Schelin nu? Idag? Eller just så här i denna tiden?
Ja, exakt. Alltså just nu så handlar det ju så himla mycket om att ja, men så här, ta hand om familjen och må bra och försöka stötta upp mamma och pappa som är lite riskzon, och det blir ju mycket coronatider så. Sen så alla jobb har ju försvunnit, men de har ju inte försvunnit helt, utan de är framflyttade, så att jag tänker ju ändå på det lite projekt och sånt som komma skall. Så just nu är det ganska lugnt och skönt i mitt huvud, men jag längtar lite till att det ska dra igång med lite saker också. Så man får väl helt enkelt bara passa på och jobba lite på små idéer och sånt där.
Jag brukar vara, när jag hade småbarn själv, då brukar man längta till jobbet. För det var det som att komma på semester på jobbet, att det är precis som du och jag sitter här nu och dricker kaffe, och man får dricka kaffe i fred, och ja, man får gå på toa i fred också och sådär.
Ja, visst. Så det är ju bra att du lägger till det, för det är klart att det blir lite skönt också. Man ska bara rodda i allting, men får man möjlighet att komma iväg emellanåt så är det såklart skönt. Och desto härligare att komma tillbaka sen också liksom. Men det är speciellt, men det som är bra nu, jag fattar ju, man är ju väldigt lyckligt lottad i detta läget, för vi är två liksom med honom, och så gör vi lite småjobb emellanåt, och det blir mycket tid ihop ändå. Och det är klart att det underlättar ju.
Nej, det är klart.
Det är ju härligt såklart. Mycket då.
Du, vi ska ju prata lite fotboll och mycket annat. Men du har ju en lång karriär och se tillbaka på. Men jag tänkte att bara sådär gå lite till The Roots. I Kållered.
Kållered, vet
ja, det
är
det måste ju vara det absolut bästa att komma från. Är man från Göteborg ska man komma från Kållered.
Ja, precis. Ja, och heta Ada.
Ja.
Nej, men ja, precis. The Hoods, det är...
Vad var The Hoods på den tiden när du växte upp?
Ja, men det var ju Kållered, och såklart jättemycket på fotbollsplan. Så det var ju uppe på Kållereds IP och nere vid IKEA fanns det planer bakom där, bredvid Ekenskolan. Så det var mycket cykla ner dit och cykla upp till Kållereds IP och ja, gå till fotbollsplanen bredvid och spela och sånt där. Så att, och mamma och pappa bor kvar, och syrran och hennes familj har flyttat in, ja, med samma radslänga som min bästa kompis, en av mina bästa kompisar Denise liksom. Så att det är verkligen, de är tillbaka in the hood, så då blir det att man får känna på det lite också. Och det är lite mysigt när man har varit iväg så många år och faktiskt känna att man är nära.
Vad var det för ett ställe då och nu? Är det någon skillnad på det?
Jag tror faktiskt att det är lite skillnad, för att det har hänt så himla mycket i Kållered. De bygger så mycket. Det finns liksom en sjö som heter Tulebo, och det var inte jättemycket byggt kring Kållereds IP och skolan där uppe, utan det var ganska lantligt. Och nu har de ju byggt jättemånga nya hus, och precis vid vattnet och sådär. Så det är klart att det har ju kommit in väldigt många, och de är inte billiga de husen. Så att man märker att liksom Storgöteborg förflyttar sig. Så det känns som att Kållered, ska man ha ett hus i Kållered idag, så är det,
ja, så
krävs det lite mer. Nej, det var ju lite mer arbetarklass kanske, du vet, sådär förr i tiden. Men ja, men härligt också. Det är ju liksom, det händer ju mer och mer, och det är ett fint ställe. Man kanske tror att det bara är IKEA och det man kör förbi på motorvägen, men det finns ju lite så här goda ställen, smultraställen upp igenom så.
Ja, men mamma och pappa jobbade inte på IKEA då?
De gör inte det, och det gjorde inte jag heller. Men det var ju fotbollen som styrde det.
Ja, det är det, klart. Men vad gjorde mamma och pappa då?
Men pappa jobbade som idrottslärare på Almoskolan i Lindome. Så det är ju nära också. Och mamma jobbade faktiskt uppe i Kållereds Retred med, ja, det var allt möjligt och i skola och sånt. Och sen så var hon på sån här äldreboende och dagverksamhet för äldre och sånt.
Men vad betyder farsan, om han är då idrottslärare, har det betytt något speciellt för dig som starten för din karriär? Har det påverkat dig?
Ja, men det är klart det säkert gjorde, i den mån att han var ju aktiv och liksom hade många strängar på sin lyra och även spelade gitarr då, men det var en annan sak. Så han liksom... Det blev automatiskt att vi hade bollar och grejer, och sen märkte de väl att vi gillade det extremt mycket och de stötte upp så. Men han har ju alltid varit, och mamma också, har alltid varit så här stöttande på alla sätt och vis, men ganska softa i det liksom, inte alls pushat så, utan jag och syrran fick göra det vi ville och så länge vi ville, och så fanns de där liksom. Så att de tyckte nog det var kul, men det känns inte heller som att det var liksom den enda vägen att gå så, utan det var nog skönt för dem att vi hittade rätt och körde på det.
Men både du och syrran körde på fotboll?
Mm. Ja visst, alltså vi hängde ju egentligen ihop. Det är klart att hon var 2 år äldre och jag skulle göra allt som hon, så jag fick ju liksom lite bananskal på det sättet och lärde mig jättemycket av henne. Och sen så, ju äldre vi blev, så från att jag var 16 och framåt så spelade vi samma lag liksom. Division 1 och sen Allsvenskan i 8 säsonger då. Så vi fick kampera ihop länge, vilket var en jättetrygghet.
Men då kom det sig att liksom, karriärerna ändå delat sig lite, så att hon hamnade inte i Lyon.
Nej, det gjorde hon inte.
Vad beror det på?
Ja, men jag tror att det ligger lite kanske i... hon var ju också jättetalangfull, så det hade hon. Men hon var inte... Alltså, jag brukar säga sådär att om vi gick ut och trixade skulle slå rekord... Så slog jag hennes rekord och så slog hon mitt. Och sen när jag slog hennes igen då gick hon in. Och jag fortsatte. Alltså det var en liten sån där, det där sista mentala biten att verkligen, du vet så här, kämpa på inte ge upp grejen var hon lite lättare för att inte lägga det där sista. Så jag vet att hon sa att det var sent i hennes karriär som hon fattat shit. Jag behövde liksom, jag behövde göra det där lilla extra. Så, och sen så när vi gick till Landvetter och jag var 17 och hon var 19 så blev hon skadad där över ett år också. Så det gjorde att jag liksom klev iväg lite där och då. Men hon var väldigt talangfull och...
Men det är inte hon ångrar att, liksom, att varför hängde jag inte på syrran?
Nej, hon har aldrig uttryckt det så. För jag tror att hon någonstans... Det är mer att vi bara konstaterat att jag... var lite mer ambitiös. Så att hon hade säkert velat det, men det sitter också någonstans inombord, så hade hon inte och fattade inte att det var det som krävdes, så gjorde hon inte det då. Men jag tror att hon var ganska... Det var nog skitsvårt för henne i ett läge när jag var så här 16 och liksom började komma upp i hennes nivå. Där vet jag att hon har sagt att då tyckte hon att det blev jobbigt. Vad shit, Lotta är liksom i kapp. Men sen tror jag någonstans att när det väl rullar på och sådär så efter det har hon bara stöttat mig liksom. Men innan det så var det... Hon är helt underbar och har varit den bästa på stötta och finaste förebilden. Men samtidigt så har hon ju varit skittuff under åren. Verkligen en sån där som typ 1, 2, 3, nu springer vi... mitt i skogen, hon och en kompis, och så lämnar de mig där liksom. Jag kommer inte kapp, alltså den nivån på syskonskap. så att ja, hon har varit liksom rå på det sättet och satt dit mig och sagt att nej, du kan inte bli fotbollsproffs och snacka om och du vet så här. Men det skrattar väl lite åt idag, för det är klart att det kanske präglar mig också.
Nej, det kanske har härdat dig.
Exakt.
För det, vi kommer in på det sen, men det är ju inte det är en tuff tillvaro att vara proffs, oavsett om det är nu fotboll eller inom någon annan idrott.
Absolut.
Men fundering kring fotboll, men hur var det med skolan?
Men bra. Det kanske, men jag tror att fotbollen gjorde att man så här, det brukar man ju prata om, alltså man blir ju liksom fräschare också i huvudet och av att liksom röra på sig. Så jag tror att det gjorde att jag liksom hade den där lilla orken till att ändå sköta skolan. Och kanske lite mer sådär, det blev inte att man kom hem, la sig på soffan och liksom slacka till sig. Utan man visste att jag har bara den här timmen nu innan jag ska dra. Så att det var viktigt att hålla det. Och sen så, jag tror att jag hade lite tur i det att jag var ganska lättlärd sådär. Så jag kunde lägga lite... lagom tid och ändå klara mig ganska bra i skolan. Så att det var nog tur, framförallt under den perioden, ja, på gymnasiet när vi var med landslaget ganska mycket. Då var det skönt att man ändå liksom, man fick den hjälpen och så kunde man plugga själv liksom och sådär. Det är ju jobbigare om det är svårare i skolan. Så.
Hemkunskap var bästa ämnet, eller?
Jag vet vad du menar nu, och jag sa till min kompis Maria som berättade om den här incidenten då, att jag hade kört in moppe i hemkunskapen. Jag kommer inte ihåg det, jag vet liksom inte så här om det är fiktivt eller om det är något jag bara har förtänkt. Så att jag låter det vara, och jag körde ju moppe, så att jag kan säkert ha svängt till det vid något tillfälle.
Ah, ja, du ville, dit ville du i alla fall.
Exakt, hemkunskapen så gärna liksom. Nej, jag var bättre teoretiskt än praktiskt i hemkunskapen.
Men ett annat ämne som man inte, man tar skämt åt sidor, så någonstans har ju musiken spelat en roll för dig också.
Ja, Alltså det har den väl ändå, eller liksom den har väl åtminstone alltid funnits där. Sen inte jag, alltså jag är så dålig på så här, alltså jag lyssnar inte på någon speciell musik och sånt, utan det är så här, jag tycker det är kul att sjunga. Jag tyckte det när jag var yngre. Pappa har alltid varit så här toastmaster och haft gitarren framme och på fester liksom under sommaren på körn och du vet så. Så att jag har liksom, man har, levt med det, så det har varit så himla självklart.
Men ett tag så valde du mellan
det. Ja, jag har en liten gullig historia från det. Och det, jag faktiskt när jag föreläser så brukar jag starta med det, för det är lite så här, det säger ganska mycket om mig. Och det var liksom, de pappa har sagt att jag var mellan så här 6, 7, 8 år gammal. Och så var jag jätteledsen uppe på landet. Liksom, men så här, vanka av han och satte mig själv och sådär. Det kom en tår eller två. Och så kom pappa till slut och bara, men Lotta, vad är det? Och jag fick väl liksom fått fram det lite snyftande. Så att, men jag kan inte bestämma mig om jag ska bli fotbollsproffs eller sångerska. Och den är ju lite gullig, men den är ju också väldigt knäpp. För jag menar, en 6-7-8-åring behöver ju egentligen inte fundera på vad man ska välja. Och framförallt inte mellan typ så här musik och fotboll, det kan ju vara kompatibelt sådär. Men det var lite jag, för det var så med idrott också. Jag älskade idrott av alla dess slag, men jag, direkt om jag tyckte det var lite för roligt, jag höll på med friidrott ett halvår. Nej, då slutade jag för att jag ska satsa på fotbollen. Så jag var lite så här, när jag satte ett mål eller du vet så här, ville göra något, då var det all in på det. Och då var jag svårt och så här, nej, jag kan inte göra något annat.
Har du någonsin funderat på liksom, ja men tänk om jag hade valt sångerska? Hur har livet sett ut då?
Ja, exakt, hur har livet. Jag menar, antagligen inte involverat sång så mycket, tänker jag, för det krävs ju något helt annat. Så, nej, jag har inte tänkt på det så mycket, för att jag tycker det var kul, men det var, det är ju något helt annat liksom.
Ja, men man får lägga ner lika mycket tid.
Absolut, det har man ju verkligen så här, det märker man ju själv. Alltså, man fattar att om man ska bli bra och få en stark röst, behöver man ju träna lika mycket som man tränar på nött avslut liksom. Så är det ju.
Ja.
Så att, nej, den ligger som ett härligt minne.
Ja, vad härligt. Jag tänker på fotbollen, vi glider in på det, för har vi ju liksom, det var mycket fotboll när du var ung, men och sen har du ju liksom gjort en karriär som är helt otrolig. Man kan ju bara säga, var det 3 Champions League-titlar och det är mest mål i landslaget och det är ett OS-silver och det är VM och EM-brons och det är hur många ligatitlar som helst. Och det är, ja, men you name it, va? Det är liksom ingen idé att bara räkna upp det. Jag säger så här, de som lyssnar på det här, gå in på Wikipedia så kan ni liksom se alltihopa. Men jag skulle vilja liksom bara, om du själv, när du liksom sitter där och göttar lite och så sitter du och så ska du skriva den här boken nu då, vad känner du så här, det här är Tommy Fasiken de absoluta höjdpunkten, där kändes det här är, och det tänker jag då som också på med idrott, så det är inte alltid det som är just den här medaljen eller det här liksom, det kan ju vara något annat. Har du några sådana som är liksom, det här är mina höjdpunkter?
Ja, alltså såklart har man massa, men jag märker när jag går, när man är inne i det så blir det ändå, framförallt det lärde, alltså Frankrike-tiden lärde mig lite att, ja men gilla titlar, gilla liksom att vi presterar, att vi liksom når vårt mål, och det var ju mycket så här bara, okej, nästa, och så kör man på det, och så nästa, och så nästa, så att man sen efterhand bara, men wow, vad blev det detta liksom. Men jag märker att när jag går tillbaka så finns det ju alltid en historia bakom som gör att det blir så häftigt. Det där klassiska, det var vägen som var mödan värd liksom. Och där har jag ju framförallt OS-silvret som en jättestark resa. För man behöver inte gå in i den detalj, men det är ju i stort sett en resa från året innan där vi VM i Frankrike, och ja, men du vet, vi är inte tillräckligt bra och vi åker ut och det är en stor besvikelse och vi får mycket kritik. Och gå från det som också satte sig lite hos mig, det är nog inget annat tillfälle som har satt sig så hårt, men mentalt blev det lite så här, men shit, prata om bästa i världen, jag var käs. Ja, men du vet liksom, och så var man inne i det där trallet som jag brukar kunna undgå. Så det tog ett tag innan man så här återhämtade sig. Men då gick man ju från det till så här bananskal, OS-kval. Ja, men så här, vann OS-kvalet mot en riktigt bra motstånd. Fick spela OS i Rio bara. Och började trevandes till att bara tuta, eller gnata på till en final.
Alltså trevandes är ju ett milt uttryck i sammanhanget.
Ja, verkligen. Och som vanligt började vi trevandes. Men det var inte så att man efter gruppen kände att nu...
För ni åkte ju med på ett bananskal från gruppen också.
Ja, men från gruppen... Ja, alltså... Ja, samtidigt som det var liksom så här, vi visste att sista matchen kunde vi klara vi oavgjort, så var det liksom okej, men det var ju mer så här 5-1 mot Brasilien liksom. Det är rätt tungt, så kan man inte så här gilla läget och gå vidare. Har man inte lärt sig det, så åker man ju hem efter det, så är det ju. Och vi mötte ju dem i semi igen och liksom tar oss vidare. Så att det var en väldigt häftig resa. Resan är ju lite så här Hollywood-likt. Att vara helt uträknade. Och jag vet att jag under den tiden också tänkte så här, bara, men den dagen när man är där igen, shit vad jag ska njuta då liksom. Och så kunde det komma redan ett år efter. Så det är en väldigt häftig resa som jag brukar på något sätt liksom understryka. Även om ett OS-silver är helt fantastiskt, jag är jättestolt, så är det, alltså vägen dit var ju wow liksom.
För det man funderade på när man satt hemma i tv-soffan och kollade de här matcherna, så kändes det som att efter gruppspelet där någonstans, så måste jag ha sagt, ja, men vi stänger igen fullständigt, och går det åt pipsvängen så går det åt pipsvängen, eller så blir det 0-0 och så hoppas vi på straffar. Var det lite det som var som taktiken?
Ja, alltså det var en ganska häftig känsla som infann sig. För det första måste jag säga, även fast vi liksom rent fotbollsmässigt inte var i vårt esse de tre första matcherna, så var vi rent fysiskt i skitbra slag, om man nu får säga så. Och det växte, och vi visste och litade på Helena som var vår fysansvarig, att det kommer bara bli bättre och bättre. Och det, så var det verkligen. Så att vi fysiskt sett växer ju bara, vilket inte är helt fel när man ska spela 90 minuter plus 30 liksom.
I den värmen.
Så att vi växte ju bara, vilket var kanon. Men sen så var det någonting, alltså jag brukar berätta den lilla historien, för att efter Kina, vi 1-1, då samlas vi och Pia bara, tre saker, tre kanonsaker här nu. 1, vi är vidare, och alla bara yes. 2, vi får stanna kvar, för då hade vi varit på ett jätteschysst hotell, vi behöver inte resa, vi slipper resdagen. Det var ju många sådana detaljer som ändå är bra, vi bara yes. Och 3, vi ska möta USA, och alla bara wow. Alltså, en sån reaktion när man ska möta fyrfaldiga OS-mästarna.
Mm.
Det är ju egentligen onormalt. Men du vet, här, det var någonting i oss som bara, vi har bra facit mot USA. Pia säger att det här är bra. Hon hade dem liksom bara för några år sedan. Det här kan vi göra. Det växte en sån känsla direkt. Och den var ju guld värd, och de bara, lita på oss nu, sa de. Och så bara yes. Och så hade vi en gameplan, och så fullföljde vi den. Och så bara växte vi och faktiskt spelade en final mot Tyskland som var väldigt bra. Liksom. Så att det var mycket som var mäktigt i hela den historien, tycker jag, som är värd att lyfta.
Vilket för mig in på, hur har du blivit påverkad av de ledare som du har haft? Pia är ju säkerligen en av de viktigaste ledarna som du har haft under din karriär. Men hur, om vi börjar med henne, hur var din relation med Pia, och vad var speciellt med henne? Eller vad är speciellt med henne? För nu har hon har haft i USA, hon har haft Sverige, hon var assisterande kapten, eller förbundskapten i Kina, och nu är hon ansvarig i Brasilien. Så det visar att man har en viss bredd då när det gäller, för det finns lite olika mentaliteter där.
Ja,
eller hur upplever du hennes ledarskap?
Alltså så här är det ju, Pia som varenda ledare jag har haft har ju sina brister. Det är ju alltid så. Men vad jag tycker är häftigt, och framförallt som åtminstone Pia liksom uttrycker, det är att hon vet sina brister, men hon ser till att ha ett team runt omkring sig som fyller de luckorna. Om hon är en sån som, nej men jag vill inte vara psykolog, Ja, men då har de ju andra som kan liksom på något sätt fylla det, det gapet. Jag känner att jag pratar gärna om Pia också över tid, för att hon kom ju också in från USA, som du sa, en helt annan kultur, och hon körde ju på ganska tufft när hon kom in. Hon ville lyfta några, hon pratade om stjärnor, hon lyfte mig som stjärna, och du vet, väldigt osvenskt och väldigt, helt ärligt, sån är inte jag. Jag mår inte bäst av att bli liksom tagen ur gruppen, om du förstår vad jag menar. Men hon, alltså hon tog till sig och märkte det och förändrade det. Och det tycker jag är så, det är någonting som jag i alla fall uppskattar och karaktäriserar Pia, att hon kör på saker och ofta lyckas, det är väldigt bra. Men hon är också väldigt lyhörd och vill bli en bättre ledare. Så märker hon att okej, gruppen, det var inte rätt att de svarade, för det var inte USA. Så vred hon ju ändra på det. Det är det som är framgångssagan också i ett OS liksom, att hon kunde ta till sig och förändra och skapa ett läge där man står i ett OS-slutspel och bara lita på henne blint. Liksom. Det tycker jag är rätt häftigt.
Men det finns ju lite olika sätt att nå framgång. Det här var ännu sätt att nå framgång. Mm. Men du hade ju en tränare, Leon, som ju var Pias motsats, skulle jag vilja säga.
Ja, det får man säga.
Och han hade också framgång.
Precis, och jag såklart som grubblandes, tänkandes, analyserande människa jag är, så gick ju tankarna på högvarv just kring det. Och verkligen så här, ställde alla tuffa frågor jag kunde under den tiden. För att jag kände nog så, framförallt när det var som tuffast, bara, men är det det här som krävs? För måste man må dåligt för att vinna? Och det finns ju jättemånga svar och det är en komplex fråga, men jag kan också konstatera så här, jag stack ifrån Göteborg som hade Torbjörn Nilsson då, väldigt ännu mer motsats, väldigt ödmjuk, tar på sig allt ansvar själv, vill att alla ska liksom vara delaktiga, och det funkade i Göteborg för man har en annan kultur, man har tjejer som den kulturen som vi haft i de svenska lagen är att det är väldigt så här egen, så man eget driv och man vill göra allt för gruppen, väldigt så här solidariskt tänk, och man vill vara så bra som möjligt för att kunna liksom, alltså vara så bra som möjligt för laget. Och så kommer man till Frankrike och där märkte att det är mycket mer, alltså de är vana med auktoritära ledare, de är vana vid att bli styrda. Så har de inte en fast hand, så är det många som kanske, aha, han kollar inte nu, jag kör 80% idag. Så att han i det laget var ju precis vad som krävdes för att nå framgång. Så här, peka med hela handen, säga till alla, så att alla, det skapades liksom en kultur där alla gav 100%, och det gjorde inte de av sig själva. I Göteborg gjorde de det, vilket betyder att sett Torbjörn i den franska miljön så hade de tyckt att han var för mesig, för att de är vana vid att ha en auktoritär ledare. Och tvärtom då hade Patrice varit i Göteborg, men glöm det, de hade kapitulerat efter en vecka och sagt att nej, 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 så här kan inte vi jobba. Så det är också väldigt mycket beroende på grupp och vilken kultur man har i gruppen. Men det var väldigt, alltså han var jättebra när han kom in, den här Patrice, och pekade med hela handen, var ganska rättvis, var duktig på att så här sätta rätt personer på rätt platser, fick alla att så här, shit, vi måste, både för att behålla sin plats i laget och för att prestera, och för han gör 100% hela matchen. Så plötsligt gick vi från att vinna med 5-0 för att vi la ner i andra halvlek, så vann vi med 10-0 för att han krävde liksom 100% hela tiden. Och det är vinnarkultur genom det, och vi förlorade inte en match på 3,5 år. Absolut, men sådant hårt ledarskap, väldigt tuffa ord, väldigt tuffa markeringar och så vidare, det tär ju väldigt hårt. Så efter 2 år behöver man ju, då kan man släppa kanske och bara ta hand om det. Och det gjorde inte han, utan han fortsatte med på samma sätt, och det blev dränerande.
Men hur hanterar du det?
Hur hanterar jag det? Jag märkte att mentalt så var jag sjukt stark, för att jag fortsatte att prestera, bet ihop och körde. Verkligen. Så tredje året gjorde jag ett av mina bästa år, men det var ju absolut inte det roligaste. Han lät ju mig vara lite då, men annars så satte han ju mig gärna exempel med mig sådär. Jag kanske var lite för snäll på något sätt. Jag ställde mig inte och liksom, jag är lojal nog för att liksom såhär, okej, säger coachen det så gör man det liksom. Och så att det blev lite så med mig, och det blev ju också jobbigt över tid. Men jag körde på och höll uppe och tänkte att ja, men så här, man gör det för laget och man gör det för att vi ska vinna och så vidare. Så som tur var så kunde jag fortsätta prestera. För då var han liksom tvungen att spela med och så ändå. Så det var ju en hårda sparkar i rumpan på något sätt som man ändå liksom fick hantera. Men över tid så är det, nej, då hamnar jag i många lägen och man bara, är det verkligen det här som, ska man må så här för att vinna? Och jag tror ju inte det ändå på något sätt. Jag menar, jag har faktiskt mått väldigt bra även i Lyon liksom, och i svenska landslaget, och vi har presterat jättebra. Det finns olika vägar.
Men någonstans då 2018 så plötsligt så tog partiet slut.
Ja.
Och
17 till och med.
17 till
ja,
och med.
Ja, förlåt, för att 18 avslutade jag karriär, med 17 efter EM är det. Ja.
Då
sa kroppen, huvudet, allt stopp.
Vad hände?
Nej, men och för att berätta den historien så får man nästan gå tillbaka liksom till, jag tror att det är 2004. Första smällen, andra smällen, alltså sådär.
Vi nickar ihop.
Ja, framförallt så är det lite större, rejäla smällar, lite whiplash liknande, ganska stora, som jag fick problem efter det, men inte just huvudvärken då, men över tid så var det den som eskalerade. Nej, men så här, tänk, man ska ta emot en boll och så har man försvararen, kommer stenhårt i ryggen så att man får den här whiplash liknande framåt fallet. Så jag hamnade i en specifik som var rejäl liksom, som jag inte skulle ha fortsatt spela matchen, och så börjar man pussla ihop allting. Så över tid så fick jag ju mer och mer problem med huvudvärk, och har haft liksom sökt hjälp och försökt få hjälp och sånt där, och till slut så hamnade jag i ett läge där man får kontroll på det, och ja, vill jag spela fotboll så får jag liksom bara försöka hantera det. Men mer och mer kunde jag inte nicka, och nicka så blev jag dålig och sånt där. Så att,
hantera, var det liksom käka tabletter? Eller vad?
Ja, käka tabletter, mycket, mycket behandlingar och sånt. Och de sista 4-5 åren kanske fick jag ju liksom medicinskt, nej, det går inte att träna nicka. Jag nickade alltid självklart om vi spelade eller om det var match så, men jag tränade inte nicka. Jag kunde liksom inte köra 10 inlägg i rad, nej, det går inte.
Vad är det?
Och så sökte jag, så jag blev dålig, jättedålig.
Huvudvärk och...
Ja. Huvudvärk framförallt. Alltså, det har inte varit så här att jag har värk i nacken, utan det är väl någon sorts, det är väl en blandning av hjärna och nacke i slutändan. Så. Men det blir ju en försvagning. Så det är klart att det är ju som att du, jag har ingen aning, säger att du stukar foten riktigt mycket. Och så återhämtar du inte det, utan bara fortsätter och skjuter och skjuter och skjuter. Till slut så kommer det vara olidigt liksom. Och det är väl där jag hamnar på något sätt. Så den sista smällen var ju långt ifrån den största eller värsta eller någonting sånt. Det tog bara, jag bara kände att shit, det här är inte bra.
Du fick liksom glaset att rinna över.
Jag tror verkligen det. Och sen så genomförde jag ju ändå EM och sånt, men jag mådde inte bra. Och till slut, när man inte har mått bra, tar tabletter varje dag hela tiden, mår halvsunkigt hela tiden, huvudvärk varje dag när jag vaknar, du vet, hela den snurren till slut, alltså det blir ju mentalt dränerande också. Så att det var ju liksom bara, nej, det tog bara stopp så. Och när det gjorde det så var det ju, det var ju ingenting som kunde få mig från fotbollsplanen förutom ett stopp. Så att där och då var det verkligen att jag var på uppvärmning och skulle spela en träningsmatch med Rosengård, och bara, är du vet, det snurrade, det var ofokus, det var, jag mådde inget bra. Så jag bara fick gå liksom och bara, jag får säga stopp här nu. Och då trodde inte jag att det var min sista touch på fotbollen liksom, utan någonstans så fick man bara så här åka hem och landa. Men det är klart, när jag väl åkte hem och inte var med på den matchen, så var det ju bara tårar, för att man på något sätt så här går igenom 10 år tillbaka och bara, vad håller jag på med? Alltså det blir ju en sån en sån lång process på det hela.
Men var det du själv som sen kom fram att här ska inte spelas mer fotboll, eller var det någon som liksom handgripligt vill säga att Lotta, nu blir det inget mer?
En blandning. För jag tror att när jag väl då tog ett steg tillbaka, i början var det, alltså jag var ju helt så här, bara jag kommer ovanför vattenytan så kör jag klart säsongen. Du vet, alltså man var ju helt skadad på något sätt liksom i sin mentalitet. Tills liksom många bara, men hallå, ska du må bra kanske? Vadå upp ovanför vattenytan, vad håller du på med liksom? Och när jag fattade det så kapitulerade ju hela kroppen liksom. Så jag blev så dålig och liksom kunde inte ens gå en promenad utan att få huvudvärk liksom. Så att jag fick ju verkligen ta så många steg tillbaka. Och när man väl gör det och ser över tid och hela den biten, så bara, men shit, ska jag överhuvudtaget kunna, alltså bara tanken på att nicka liksom får mig att, alltså jag vill inte riskera ens att hamna här igen. Och med då tid och att läkarna så här, alltså risken att du hamnar här igen är ju väldigt stor. Så, men det tar tid att landa i en sån grej alltså. Jag klart att jag fattar på något sätt att det här, jag kommer nog inte tillbaka. Ganska snabbt var det nog någonting som bara, det här blir tufft, men jag vill ju inte ge upp. Det gjorde jag ju inte förrän egentligen över ett halvår efter liksom.
Men vad var jobbigast? Var det den fysiska smärtan som ju sen då blev värre? Eller var det den mentala smärtan? För jag menar, om man är en spelare på den nivån och har spelat på en OS-final och så vidare inför 60 eller 80 000 åskådare som ställer sig upp när man är mål eller skriker eller allt det här. När man kom plötsligt bara tas ur den miljön, det är ju ungefär som att man ska sluta knarka, kan jag tänka mig, eller, ja, men liksom, alltså det måste ju finnas en, det är ju en, det har jag pratat med många elitidrottare om, att det är, ja, men kommer du sen går du ta ett vanligt kontorsjobb, så står ju inte liksom 80 000 på applådera för att du kommer inom dörren.
Nej, precis. Och då säger jag att ja, absolut, allt det saknade ju. För det var ju en del av fotbollen liksom, som koncept för mig eller så. Så är det en jättestor del i det. Men jag måste erkänna så här, alltså där och då, när jag fattade att shit, jag liksom får ta tre steg tillbaka här, jag måste lyssna på alla, jag måste bara, okej, jag ska liksom bara ta det lugnt och så här. Då var det som en befrielse i början. För att jag hade pushat mig. Även om jag hade liksom över 10 år haft perioder som var bättre. För det var ju så det var. Och denna perioden blev så dålig så att liksom det tog stopp. Men jag hade över tid pushat mig så länge. Och över den perioden, om vi säger de 2 månaderna som var. Att så här, jag vet, må dåligt, att tablett, okej, jag ger mig iväg, att tvinga mig själv. Så att bara slippa gå upp dagen efter och tvinga iväg mig var som en befrielse. Så just den delen var så här bara, på något sätt. Vilket är konstigt men ändå så logiskt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och då var det bara det fysiska. Jag bara, för jag mådde jättebra i mitt liv. Jag har egentligen ingenting att klaga på. Så jag egentligen mådde jättebra. Jag kände inte att det var liksom psykiskt, hade satt sig psykiskt, förutom att man bara, jag orkar inte kämpa liksom. Det är ju en sak. Och då var det bara det fysiska. Jag bara, jag orkar inte, ont i huvudet. Men sen över tid, så klart att det liksom, då kommer ju hela grejen. Och framför allt en sak att jag kunde säga landet, okej, jag är ändå 33, var jag väl då, 34, 33. Jag är inte 23, 24. Jag har haft hela min karriär, jag kunde landa i det på något sätt. Men det är ju ändå sorg att sluta. Och sen så var jag ju i ett läge där jag gick från allt 100% till noll. Där jag går ut och ska gå en promenad och på en halvtimme, halv, inte ens fort. Och mår dåligt och är liksom, jag vet inte vad man ska kalla det, yr och liksom hela den grejen. Och det fick jag ju kämpa med. Jag bara, alltså det, man kände sig som en porslinsdocka. Så jag bara, jag har liksom, nyss sprang jag och gjorde 90 minuter i ett Europamästerskap. Och nu så kan jag inte ens promenera. Alltså det är ju ett hårt slag för psyket på något sätt. Att man är så himla långt ifrån allt. Jag önskar ju bara, om jag slutar spela fotboll så kan jag åtminstone, bara jag kan göra något annat, så fyller ju det ganska mycket av det hålet om man blir behövd och sådär. Men jag var ju liksom, jag var inte ens nära, jag vill inte ens, orkar inte ens träffa folk, för de sociala delarna så här var jobbigt. Så ja, väldigt väldigt speciell erfarenhet. Och klart att kanske nyttigt på det sättet att jag fick ju verkligen förflytta min målsättning, om man säger så. Vilket också är bra, då fick jag fick nytta av att ha varit på den nivån som man hela tiden så här tänker framåt. Liksom. Jag kunde inte så här jämföra med att spela 90 minuter landskamp, utan jag fick ju jämföra med, men fast sen förra veckan gick jag inte 25 minuter, jag gick bara 15. Ja, men vad bra. Liksom. Så mentalt fick man ju hela tiden jobba med sig själv, men ja, idag ska jag jogga och liksom är på den nivån och jag är jätteglad för det.
Men hur lyckas du liksom ändå hålla den nivån och tänka så, alltså rent mentalt, att okej, okay, nu är det så här, nu är det här som gäller, nu ska jag vara glad över att jag kan gå 25 minuter istället för 15. Mm. Vad var det som gjorde att du klarade av det?
Jag tror också den krassa sanningen är ju att när man går den vägen och slås ner på något sätt, liksom, kallar det noll eller vad man nu vill kalla det för, så det är därför jag inte kunde ta något beslut om fotbollen, för att där och då så fanns ju inte ens fotbollen, jag var inte ens nära, alltså jag var så långt ifrån, så att allt mitt fokus gick ju bara till så här, men jag vill ha ett liv liksom. Och när det gör det, så var det enklare för mig att lägga bort det, för jag är inte ens nära. Så just den delen gjorde det enklare att förflytta perspektiv, att, alltså, jag ville bara må bra i min vardag, och det blev det absolut viktigaste på något sätt. Och då när jag liksom nådde det till höger och vänster och sen massa steg tillbaka och sånt, men ändå när jag gjorde det emellanåt, så det var det jag ville liksom. Det var min målsättning.
Jag vet ju att du har studerat allt det, även när du var proffs nere i Lyon på distans. Hur har det påverkat dig i den situationen som du hamnade i?
Ja, vad menar du, typ att liksom...
Nej, men jag tänker på att om säg så här, att du inte har haft någon utbildning överhuvudtaget, kanske inte ens gått gymnasiet färdigt. Mm. Jämfört med det du ändå har skapat dig någon annan grund eller skapat andra perspektiv, tänker jag. För det är många elitidrottare som, alltså, ja, men de går ju inte ens gymnasiet idag och tjänar massa pengar och så vidare. Men någonstans så finns det ett slut på karriären. Mm. Och jag träffar bland annat i den här podden Keith Carlson, som ju är agent och han sa ju liksom där att det första jag gör när jag tar mig an en idrottare, så är att jag planerar för när vederbörande ska sluta. Mm. Och då pratar man just det här med utbildning, hur viktigt det är under tiden. Jag tänkte bara koppla till dig. Hur ser du på det?
Nej, men absolut, och det tycker jag också är alltså, hur viktigt som helst. Sen så måste jag erkänna att det jag gjorde på universitetet under tiden, det gjorde jag där och då också för att säga, ja, men jag tycker det är skitintressant med sociologi. Ja, men då jag kan väl lika gärna passa på. När jag ändå har de förutsättningarna som jag hade i slutet innan jag drog då i Göteborg. Och så konfliktlösning. Ja, men det verkar jätteintressant. Och sen när jag var i Frankrike så jag kan franska, men jag har ju inte fått den här svenska förklaringar så att man så här verkligen förstår alla delar i det grammatiska, så jag bara, men det hade ju varit jättebra att få det på papper och så, och då körde jag liksom kurser i franska, så det gav ju mig mycket både på papper och liksom sen till mitt fortsatta liv där nere liksom. Så jag har gjort saker som jag tycker har varit kul utan att kanske tänka att jag bygger någonting, men jag har ändå känt så här, men då har jag dels varit kul, dels har jag gjort någonting som jag säkert kan fortsätta. Sen så har jag har lite andra utbildningar som jag skulle vilja bli, alltså det finns någon UEFA-utbildning som jag, om den kommer igång sen, skulle vilja gå och sånt där. Så att jag känner inte kanske att just det jag gjorde på universitetet ger mig någon specifik öppning idag liksom. Men jag tycker det är väldigt viktigt att så här, det behöver man stimulera sig lite intellektuellt emellanåt också, för att det gör man inte på samma sätt när man idrottar. Så det tyckte jag var väldigt viktigt i stunden. Idag så är jag jätteglad för att jag har med mig det, men jag har så mycket andra tankar och projekt och grejer och saker som jag tycker är kul som jag vill hoppa på. Så att när jag slutade så var det inte så att jag inte hade tänkt massa, men jag hade ingenting jättekonkret, utan jag tyckte det var skitkul när jag hade varit med VM 14 liksom i Brasilien och liksom var med SVT där, och jag tyckte sånt var roligt, så tänkte jag, det är ju kanon om man får möjlighet till att göra det och sånt. Så att jag hade mycket tankar liksom, så jag kände mig egentligen sådär, jag ville bara hoppa på det. Jag längtade lite efter att göra någonting annat, även om det inte var direkt koppling till utbildningen. Men såklart att man ska ha med sig det, att utbilda sig. Alltså förlåt då, även om man är proffs, Sverige är ju helt fantastiskt. Att jag kunde liksom gå universitetsutbildningar på länk liksom, på håll, distansutbildningar, det är ju så coolt. Det är inte många länder som har de förutsättningarna, så det är ju bara att rekommendera. Kan
du? Du, din framtida karriär kan ju bli lite vad som helst. Du har nämnt, föreläsningar, och jag vet ju även att du har och är kanske engagerad i Frölunda hockey. Men en sak som jag funderar på är om inte du vore en bra politiker.
Ja.
För du har ju ändå, alltså, du har visserligen inte varit, vad ska man säga, jag tycker att det är väldigt, alldeles för få journalister som har frågat dig om de här grejerna. Så att, därför tänkte jag, kunde prata lite grann om det här. Men jag vet ju att du har yttrat dig i flyktingfrågan, när det gäller rasism, högerextremism, fattigdom, jämställdhet och inte minst HBTQ och även det med tjejer och mäns och idrott och sådär. Så att min första fråga är det är en rätt många politiska spörsmål. Varför är politik viktigt för dig?
Så här, jag tror att det är klart vi har diskuterat väldigt mycket hemma också, så jag tror liksom att det finns en naturlig del liksom i att samtala från min del hemifrån. Och så vet jag att när jag växte upp, alltså jag älskade att ha vänner runt omkring mig som vi kunde sitta och diskutera. Och det kunde vara vad som helst, och jag har aldrig tänkt i banor att ja, men det här gör att jag är politiskt aktiv eller att jag har tänkt politik, utan det är liksom ett intresse för samhället och strukturer och varför vi gör som vi gör. Det är därför när man är i Frankrike har tagit med mig jättemycket liksom, varför agerar de som de gör i vissa situationer och vi gör inte det i Sverige eller tvärtom. Det är ju liksom, det är strukturella frågor och historia, och det är skitintressant. Så att jag ser inte alls att jag inte att jag inte, alltså jag brinner för mycket
många frågor som är politiska. Vi har aldrig någonsin tänkt mig själv som politiskt aktiv eller haft en önskan om att jobba politiskt. Däremot märker jag och vet att när man har en plattform, att, och det vet jag Pia säger jättemycket, det tycker jag väldigt mycket om när hon säger att liksom, får man möjlighet att göra sin röst hörd, då ska man ju ta alla möjligheter i världen och göra det bra och liksom ta upp bra saker. Och då tycker jag det är viktigt att visst, så här, idrott och politik, det hör inte ihop med det. Det är lite förlegat på något sätt, för det gör det ju så himla mycket. Och jag menar, vi som, jag som damfotbollsspelare då, fotbollsspelare och jag är tjej, ja absolut. Jag som fotbollsspelare, är liksom, det är klart att när det blir dam innan så har jag ju egentligen, sen jag var liten, fått jobba med... ja, men litet ut, alltså det är ingen fara, men ett litet utförande utanförskap på något sätt som gör att, ja, men så här, tjejer som det kanske inte är lika vanligt att de spelar fotboll, och så får man liksom slipa på de argumenten, och så kommer man upp och så handlar det om pengar och jämställdhet liksom på en helt annat sätt, eller om vi skulle förändra sporten med mindre bollar, och vet, man har svarat på så många frågor och man har fått se på idrotten med såna ögon som man var liten, så det går inte att inte vara politisk på det sättet. Alltså jag lever ju i en sådan sfär liksom. Samtidigt som det har gett oss skitmycket. Jag tror att jag är, att alla kvinnor som spelar fotboll eller flickor som spelar fotboll också blir väldigt starka i det. För att jag har ju alltid varit i en miljö där det är så här 20 andra starka tjejer som är med på banan och kämpar för samma saker. Så att det har också varit väldigt självklart. Liksom. Nu breddade jag detta på många olika sätt, men det är ju inte ett enkelt svar, utan det är så många delar i det, liksom, så många lager. Men jag har fått frågan innan någon gång, och jag skrattar lite åt det då, för att jag bara känner så, herregud, politik. Men en del av mig känner så här, jag vill göra skillnad. Och skulle jag känna att jag kan göra det mest som politiker, ja, men då hade jag nog kanske, det kanske kommer i framtiden, jag har ingen aning. Men jag vet också att man kan göra skillnad på andra sätt. Man kan liksom vara aktiv i olika organisationer eller vara ambassadör för olika saker som är bra, som jag tror kan påverka och göra skillnad också. Och då kanske jag hellre håller mig utanför så här partipolitiken ett tag till liksom.
Ja, det är ju lite, kan ju vara lite det problematiska med att du ska syssla med politik, så måste du liksom ha någon sorts partitillhörighet, och det är väl många som kanske säger att någonting är bra i det partiet och någonting är bra i ett annat parti, så det kan ju vara det kan ju vara en av svårigheterna. Men jag tycker mig se att det finns liksom ett engagemang i samhällsfrågor och de här bitarna. Men du har heller aldrig varit sån där så att du har ställt dig själv på barrikaderna. Alltså du har inte liksom varit den som har målat regnbågsfärg på naglarna som Emma Green gjorde, eller för din lagkamrat Nilla Fischer som ställer sig på en ja, den största barrikaden man kan ställa sig på en fotbollsskala. Hur ser du på det? Varför har du inte gjort det? För du har ju ett engagemang.
Ja. Nej, men jag tror att dels så har det funnits en del av mig, eller en väldigt stor del av mig som har jobbat i alla led egentligen, på fotbollsplan, utanför fotbollsplan, när det kommer till men vad ska man säga, jämställdheten när vi pratar de ekonomiska bitarna, så har jag alltid så här varit jättenoga med att alltså försöka flytta fram vad ska man säga, positionen, så att man kan liksom få bättre förutsättningar som tjej när man är sponsrad och så vidare, genom att så här, okej, är jag den som ni helst vill sponsra idag, ja, men då krävs det också lite mer. Då är det inte bara att fortsätta med att jag är bara damfotbollsspelare. För det har alltså det finns ju en viss syn på ja, men på liksom den ekonomiska aspekten. Och jag har, alltså förstår du vad jag menar? Så då finns det ett jobb att göra som inte alltid syns. Det finns ett jobb att göra att faktiskt säga ifrån och bara nej, om jag kan kräva det här, så kan också de som kommer efter mig få bättre förutsättningar att kräva det här. För det är också väldigt lätt att det fortsätts att prata om att ja, men det är bara damfotboll och så vidare. Men vänta lite nu. Vad betyder det idag? Jo, men att de får väldigt mycket spaltmeter i media och att det är väldigt mycket uppmärksamhet och det finns både en jämställdhetsdebatt och rent fotbollsmässigt att vi är bra nog till att faktiskt att det ska hända någonting där också, och det står ju stilla. Så jag tror att där har jag kämpat jättemycket med mina rådgivare, att vi liksom försöker pusha framåt. Och sen så har jag varit väldigt noga med att ja, men jag vill vara fotbollsspelare. Det är så lätt att det blir så himla mycket annat, och jag har velat fokusera på det och vad jag vill göra på plan liksom, och ta de kliven genom att, så här, ja, men genom att bli proffs i Frankrike, genom att kunna tjäna lite pengar som inte har varit in, alltså hela tiden försöka ta de kliven. Så då, liksom, då får man så här välja sina fajter lite, tror jag, och jämställdhetsdelen har jag med andra jobbat stenåt med, även fast man inte alltid har hörts mest, så gör vi det hela tiden på alla sätt och vis. Avtal som vi har gjort med förbundet, och det vi gjorde sist var ett jättekliv. Jag var med på den delen när vi liksom 10 år retroaktivt, nej, nu måste det hända någonting, och hur vi fick igenom det, och återigen alla små fighter som man gör vid sidan om liksom. Och det är ju för att skapa bättre förutsättningar och att synen ska förbättras och så vidare. Och i Frankrike fick man vara med på hela den resan också, från scratch egentligen, till att jag åker iväg och det finns en damsektion som är helt självklar, och akademi och helt nya arena där liksom damsidan har en helt självklar del med nya planer och allting. Det är jätteproffsigt liksom. Och när jag kom så tvättade vi våra egna kläder. Alltså, så att det är liksom, jag kan inte säga
det,
att
resa.
Det är en väldigt stor resa. Så att man liksom, man gör den hela tiden med allt man gör. Jag har inte känt ett behov att man måste basunera ut allting liksom i affekt, utan det sker hela tiden.
Och det tycker jag är en intressant point, för om man läser och särskilt de senaste 3 åren så har du gjort väldigt, väldigt få intervjuer. Om vi bortser från rena fotbollsintervjuer som kanske var någon, när du slutade och så, såklart. Men jag tänker på du har gjort, alltså de intervjuerna som är gjorda, de är gjorda i tidning som QX eller något som heter Galore Weekend eller Faktum. Och sen läser man kvällspressen och då citerar de ju de här tidningarna rakt av, så att säga. Och då min fråga, hur medvetna val har du gjort de här senaste åren?
Ja, men alltid medvetna val egentligen. Det är inte så att jag, alltså, det är inte så att jag tänker att när jag är Megalor eller QX att jag tänker att ja, men då snappar de upp det, bla bla bla, utan det är ju liksom ja, men jag vet inte om den är oönskad, men det är ju en effekt av liksom att man gör sin röst hörd egentligen så. Men jag gillar ju egentligen, alltså det är lite som du pratar om, du har den här podden och det är ett samtal, man sitter ner och man får tala till punkt. Jag gillar ju det. Därför blir ju det lite så där när vi pratar kvällspress, så är det ju alltid saker tagna i sin sammanhang och rubriker satta på olika sätt och så där. Det är ju en tråkig bit av den sorts media liksom, som man bara får köpa också. Men det, jag gillar väl när det blir liksom lite mer äkta och riktigt och inte liksom att man ska sitta och vara nervös för vad du ska plocka ut ur det här liksom. För du kan ju också plocka ut
enstaka meningar och göra rubriker på det. Så det går ju i allt. Och det är så det fungerar liksom. Men det är inte alltid där man vill vara med.
Nej, för att någonting som fascinerar mig lite grann, det är ju ändå, precis som du säger, med kvällspressen och så, vill ju väldigt gärna göra vad ska man säga, ett nummer av saker och ting. Och jag menar att du är homosexuell och gift med Rebecka och så vidare. Det har ju inte skrivits någonting om det. Och lägger man märke till det så kan man ju liksom kolla till exempel just den här artikeln som är i Galore Weekend, tror jag, eller om det var i Faktum. Alltså, där hon ju dessutom kommer med något citat eller någonting, men det är ingen som säger och berör ditt privatliv på det sättet. Så att du inte har pratat om det är ju en sak, men det som jag blivit fascinerad över är att de har respekterat det också på till en grad som jag tycker man väldigt sällan ser. Och där har jag en liten undring på hur har det samspelet varit, eller icke-samspelet?
Ja, men precis, för att jag har ju alltid, alltså, det är ju alltid intressant när man pratar om de här delarna, för att, alltså, jag har alltid velat så här, fotbollen är fotbollen och så fokusera på det, men jag har ju alltid varit öppen i min närhet och med alla de jag känner och sådär, och jag tror ju att alla journalister liksom har vetat också, men det har funnits en ömsesidig respekt, tror jag, och det är ju häftigt att det kan vara så. Jag uppskattar verkligen det, och det kanske är också för att de har respekterat mig kanske liksom, för att jag bjuder gärna på jättemycket, men sen då, jag önskar ju liksom att man på något sätt, jag är ju väldigt ja, men jag gillar ju liksom det humana mötet på något sätt liksom, och jag tror att man har ja, men har jag sagt då liksom att jag kanske har pratat om det. Ja, fast det, jag kanske inte, eller du vet, och sagt att men du behöver inte skriva just det eller så har ju de respekterat det. Så
det är ju ganska ovanligt för att vara kvällstidningsjournalister. De brukar ju inte riktigt alltid respektera. Off the record har jag ju lärt mig. Det finns ju inget som heter, och det vet du säkert också.
Nej, men då är det väl liksom, det är ju många som jag liksom träffat och jobbat med över tid, och man vet ju alltid att det är liksom, alltså, pratar man om någonting sånt så finns ju det en risk att det plockas upp. Men jag vet inte, jag kan bara ge dem en stor eloge egentligen för det. För det är liksom, det har... Men då kanske har vetat också liksom att har jag uppskattat deras liksom diskretion, eller om man ska säga så. Så har väl de uppskattat... eller uppskattat, men ändå liksom haft den respekten, så att om vi ska fortsätta ha en bra dialog så kanske man inte behöver gå dit. Jag vet inte, jag tycker det är härligt att det kan vara så, för att jag är ju lite sånt som tycker att det kan vara naivt eller vad som helst, men att man kan lita på varandra och liksom ha, sen är man inte dum. Jag säger gärna att man är gärna lite naiv, men dum är man inte, så man vet ju hela tiden att så kan det bli, eller det kan de plocka ut liksom, eller sådär. Det är jag medveten om. Men hellre så här, hellre riskera det då, för att jag menar, man vill ju fortfarande liksom ha, vad ska man säga, men hellre vara liksom den man är fullt ut liksom.
Och då, ja, för det
har, då är det ju inte att ljuga liksom.
Nej, för det har jag tycker man, jag kan lägga märke till när man tittar på intervjuer med dig, så tar ju du ut svängarna betydligt mer än vad många andra, de här vanliga platitudsvaren som ges från särskilt fotbollsspelare, om man nu ska generalisera lite, men det finns säkert inom andra idrotter också, att det, ja, men det är mycket man får ur dem, och det är inte jätteintressant, men det finns alltid någon extra krydda, tycker jag, när man lyssnar på intervju med dig.
Ja, vad roligt. Ja, men det är ju kul att höra, såklart, för det är ju liksom, jag har alltid utgått från att, som sagt, jag tror att klarar man av och liksom, ja, men Jag tycker det är tråkigt ord att säga nej, för nej men inte dum liksom, så man kan ju fortfarande vara medveten, men jag tror liksom att för att jag ska tycka att det är kul så har jag nog hoppats och önskat att jag ska kunna vara mig själv så mycket som möjligt, för jag fattar ju också att går det på för hårt så, nu behöver vi inte prata om Zlatan, men jag tänker på Zlatan ibland när han var ung och var så här spontan och liksom skoja och sånt, men det är klart att får man många nitar på det, då slutar man ju med det. Så jag, och det tycker jag är synd. Och det är ju inte bara idrottarnas fel, utan det kan ju också vara att det blir för hårda slag från media om man blir besviken och så börjar man svara kort fattat. Och lite liksom tråkigare om man nu kan säga så. Då.
Medietränat.
Medietränat, absolut. Och samtidigt medietränat, ja, absolut så är det ju. Men jag tänker så här, jag har nog liksom blivit medietränad automatiskt och sådär, men jag har fortfarande hela tiden en önskan och återigen ska det bli bra och jag ska tycka att det är roligt, och det är ju ändå det i slutändan som man söker, så har jag ändå känt, men då måste jag kunna vara mig själv, så det har nog varit liksom ett ledord eller en mening för mig att så här, alltså fortsätta vara mig själv så mycket det bara går utan att så här, utan att riskera att bli liksom trampad på. Men då kanske det behövdes vara så här, fotbollen, och då kan jag vara mig själv i det, men inte blanda in för mycket i det, för då kanske man riskerar att känna och bli mer ledsen än vad man behöver för olika saker då, om man är privat eller. Så kan det nog vara lite också.
Du, här hade vi kunnat sitta och prata bra länge till.
Ja,
men det är dags att börja avrunda det här avsnittet. Jag tänkte att du är en så himla stor förebild för killar och tjejer i olika åldrar. Så jag tänkte att du kunde dela med dig av lite tips.
Absolut.
Och då tänkte jag så här att om du... dels ett fotbollstips och ett livstips.
Mm.
Och så tar vi lite olika åldrar.
Okej.
Okay. Ja.
Absolut.
Så om vi tar en 10-åring.
Mm.
Fotboll.
Ja, nu får man ju ta det, för det är vad jag känner. Och det är kanske lite så här klassiska grejer. Men jag har alltid baserat mitt fotbollsutövande på att det ska vara roligt. Sen självklart har det varit perioder där det är mindre roligt. Men grunden är ändå att det ska vara roligt på något sätt. Och då får man hitta sin egna väg för det. Är det att träna 2 pass extra och det är fortfarande kul, men grymt, gör det. Är du 10 år, njut av fotbollen, gå ut och trixa, rör boll när du väl vill, men gör det inte så att det blir påtvingat. Det ska, så ska det inte vara när man är 10 år.
Kan man ge en 10-åring ett livstips?
Ja, kan man göra det, är klart att man kan göra. Men jag tror att det är, alltså, när man är 10 år, man ska liksom inte ha så mycket bekymmer på något sätt, utan man ska hitta saker som man tycker är kul, och man ska absolut inte släppa skolan. Och det är klart att skolan och livet inte alltid är roligt, men jag har också lärt mig att när det faktiskt har varit så mycket tråkigare, så har jag bara liksom stoppat ner huvudet i sanden och jobbat än hårdare för att komma ur det. Och då blir det sjukt kul igen liksom. Så att håll ut liksom. Kör på och tro på det man gör och vad man vill göra.
Om vi går upp 10 år då? En 20-åring?
Ja.
Fotboll?
Fotboll, alltså... Jag tror att det hänger med. Är man 20 år och inte tycker fotbollen är kul, så kommer man inte vilja jobba det där lite extra. Men det är klart att det går att gå in mer på att vill man någonstans, eller någonstans, men alltså vill man på något sätt satsa på fotbollen, så gäller det ju att åtminstone veta vad som krävs. Antingen så får man reda på det av tränare och på olika sätt, eller så tar man reda på det själv, och då gäller det ju att, jag har haft talang, det är ingen snack om saken, men jag har varit ambitiös. Tänk på min syster som kanske inte hade den ådran på samma sätt. Så jag, även när jag blev skadad, jag var skadad i min rygg i över ett år och hade problem med den, och gav mig tusan på att bli bra. Och när jag fick mina övningar från sjukgymnasten, så ruckade inte jag en dag på dem. halvtimme varje kväll, varje kväll, varje kväll. Och jag blev bra. Och behövde inte sluta spela fotboll utan kunde fortsätta. Det är någonting som man ändå kan ta med sig. Att se till att göra det som krävs. Tänk inte för långt fram, utan vad krävs här och nu? Och så bygger man. Sakta.
Och livet när man är 20?
Ja, man måste. Alltså... Nej, men jag, så här kan jag säga då, jag har alltid satsat på min fotboll. Det hörde ni ju. Även när jag var 6-8 år gammal så ville jag veta här och nu om det var fotbollsproffs jag skulle bli. Så att fotbollen har ju varit väldigt, det har varit målinriktad. Men jag har också varit här och nu så extremt mycket. Och det är inte bara i mästerskap utan det är även liksom under säsongerna. Och jag tog studenten, jag var på olika liksom bal och fester och man behöver inte missa så mycket. Självklart gör man det automatiskt för man behöver välja bort vissa saker som krockar, men man behöver inte missa så mycket. Man kanske får missa, man behöver inte vara den som dricker mest alkohol, så är det ju när det är kopplat till idrott, men man kan faktiskt vara med och man kan faktiskt fortfarande vara 20 år och njuta av livet men ändå ha sin fotboll. Det behöver inte... Man behöver liksom inte känna att man väljer bort så mycket, utan jag tycker att man ska, så mycket det går ska man vara involverad. För det gör också att man tänker bort fotbollen lite emellanåt och det behövs.
Och slutligen då, om man närmar sig din ålder och den 30-åring.
Oh shit, det är ju det. Jag har ju liksom, alltså det som är så sjukt med att vara idrottare som du säger, det är ju lite sådär att man slutar med sin karriär ganska tidigt. Så jag är ju just nu i ett läge där jag har slutat min karriär. Och nästan är så här, bara försöker njuta av andra saker och familj och hela den biten innan jag kanske drar igång en ny karriär. Så många 30-åringar kanske till och med är i ett läge där de är mitt i karriären. Liksom. Så det beror ju självklart på om man är i slutet av sin idrottskarriär eller om man är i mitten i sin civila karriär. Men jag tror liksom oavsett så tror jag inte man när man är 30 ska och man kan ta sig själv på allvar, det är kanske inte det, men man ska inte ta liksom
en del 30-åringar tror jag att livet är slut.
Ja, men
30.
Exakt, och det tror jag är jätteviktigt. Att jag känner så många som bara nej, nu har jag gjort det här. En kompis som var frisör och liksom pluggade till det och hela biten. Men hon var jättedriven och bara, nej, nu vill jag göra något helt annat. Så gick hon till ett bolag där hon började sälja saker och sen satt hon med i ledningsgruppen och var chef. Nej, men du vet, man hittar helt nya vägar bara för att man faktiskt vågar satsa. Liksom. Så, att jag, så känner jag. Tror inte liksom att det är slut. Det finns möjligheter... ja, för evigt i stort sett, men framförallt när man är 30, om man nu skulle vilja göra något annat eller så.
Jag tycker att här och nu har du sagt några gånger, och det tycker jag är någonting vi tar med oss också, att livet går vidare efter 30, det kan knappt ha börjat då. Här och nu måste vi avrunda för att du ska iväg på nya grejer. Nu har vi ju suttit här och tjatat bra länge. Och hur upplever du det här samtalet?
Jättebra, jag älskar egentligen sådana här samtal. Jag tycker det är liksom, jag alltid tyckte, det låter sjukt, men jag alltid tyckte det var kul med intervjuer. Och för då ofta, liksom, om man kan sätta sig ner i alla fall, så brukar det oftast vara trevligt och intressant. Och man får liksom gå in på så, ja, men bredare än fotbollen som du säger. Liksom. Så att det är jättetrevligt. Och jag är glad att jag fick vara med.
Ja, härligt. Ja, jag är glad att jag fick det till mikrofonen och så småningom med. Du, om du vill ha någon annan till micken, har du funderat på vem du tycker jag borde intervjua?
Ja, och jag kom på det när jag åkte hit. Så jag bara, gud just det, jag skulle ju fundera lite på någon ny. Och jag vet inte om du har haft, det finns ju jättemånga.
Ja.
Men jag går lite i mitt egna spår sådär, men Tobias Nilsson är ju väldigt intressant och härlig, och han om någon kan prata om annat än just det han höll på med som fotboll. Och
det var ett bra tips.
På väldigt, ja, jag tycker nog att du ska se om han har möjlighet att hänga på dem.
Han bor väl i Jonsereds, han bor väl hyfsat nära mig.
Exakt.
Så att det är bra. Om man vill ha tag på dig eller följa dig på något sätt, eller sådär, hur gör man då?
Man kan göra det på sociala medier, i alla fall på Instagram, på Twitter också. Men jag är inte jätteaktiv, kan jag säga. Men jag försöker att bara hålla det lite levande och liksom ändå så här en kanal till, ja, du vet, som man ändå kan få tag i en och sådär på sätt. Men jag är väldigt så här sociala medier tillbakadragen, får man väl ändå säga. Men jag, det är också, det är samma sak som, jag älskar att träffa folk, jag älskar att liksom se och liksom hålla igång samtal av olika slag, mycket mycket mindre på håll, och det är väl det som gör det. Så jag tänker att jag dyker väl upp på lite grejer till höger och vänster, och så kan man ha det sociala medier om jag nu liksom hojtar till på något. Annars kan man ha ögonen öppna bara sen.
Lotta Schelin, ett stort stort tack att du ville vara med här på.
Tack så jättemycket.
Ja, kul.
Tack.
Blir du lika glad som jag av att lyssna på Lotta? Jag gick i alla fall från den här intervjun med ett stort leende på läpparna. Betygsätt gärna podden i iTunes, då blir jag ännu gladare. I nästa avsnitt så ska ni få träffa Jonas Trolle, mannen som ledde jakten på kapten Klänning, ett av Sveriges mest uppmärksammade kriminalfall och som numera är chef för Centret mot våldsbejakande extremism. Vi kommer snacka allt från polisjakter till vit maktmiljö. Missa inte det. Under tiden, sätt dig gärna ner med en vän, ta något riktigt gott att dricka och diskutera hur den här podden skulle kunna bli ännu bättre. Hör av dig med kommentarer på sociala medier. Ha det gött!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.